Ja. God morgon och välkomna till söndagsgudstjänst. Märker jag att jag är tvungen att tänka efter först om det är för dag. Och så är det för Guds folk ibland, eller hur? Vi är inte så där inriktade på ett sätt på hur veckodagar och så. Därför att vi ser varje dag som en gåva från Gud. Men första Johannesbrevet som vi har uppehållit oss i under hösten och vintern. Nu har vi kommit fram till det tredje kapitlet och de sjätte och sjunde verserna. Och innan vi läser dem så vill jag bara att vi stillar våra hjärtan i bön och ber att Herren får öppna upp de här verserna för oss som församling och för oss som individer. Att vi får ett personligt tilltal från Gud. Jesus, vi tackar dig än en gång. Vi ber att du välsignar de här verserna som vi nu ska dela. Låt dem vara till välsignelse. Och Jesus, vi är bara så tacksamma att ditt ord är fortfarande tillgängligt för oss. Och att vi i frihet kunna få förkunna det, proklamera det och leva av det. Och leva i gemenskapen runt det. Och det är ingen liten sak. Jesus, vi tänker på de bröder och systrar idag. Som i brevbrevet uppmanar oss att göra. Som lider förföljelse på många platser i världen. I Mellanöstern, i Kina, i Sudan. Och många, många andra platser, Jesus. Och vi ber för dem idag som sitter i fängelse. Som lider förföljelse. Att du på ett särskilt sätt stärker dem här. Tack Jesus för Kristi kropp runt hela världen. Tack Jesus för alla de som idag stiger upp för att gå till en plats för att höra undervisning från ditt ord Jesus. Vi tackar dig för alla som följer dig och tror på dig och lyfter upp ditt namn idag Jesus. Var de än befinner sig. Vi ber också för den här staden som vi befinner oss i, det här landet som vi bor i. Vi tänker på överheten idag, vi tänker på regering och riksdag, vi tänker på alla de som styr och råder över oss. Precis som ditt ord uppmanar, vi vill be för dem så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv och förkunna evangelium för de som ännu inte har hört Jesus. Men signa också de här tankarna från första Johannesbrevet i ditt dyra namn Jesus. Amen. Ni vet hur det i världen finns väldigt många. Förlåt mig, vi ska läsa texten först. Jag hoppar direkt in i. Jag ser man vilka prioriteringar jag har. Den som förblir i honom syndar inte. Alltså vers 6 i kapitel 3, första Johannes. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Vi läser det en gång till. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Det finns så många rörelser, vad det jag skulle säga, grupper i den här världen som kämpar för att den här världen ska bli förändrad. Vi behöver inte gå långt på tv, i tidningarna, ute på gatorna, olika protestaktioner. Det finns väldigt mycket människor som jobbar för fred och rättvisa och miljön och allting. Och jag skulle vilja säga att på ett sätt så har de kanske, vi skulle kunna säga faktiskt, Guds hjärta angående det här. För att det är inte så att Gud tycker att den här världsordningen som nu råder är väldigt bra. Och säger att så ska det vara. Jag verkligen tycker att vi har fått till det bra här med krigen, orättvisorna och lidandet. Vad fint liksom, nu har jag fått världen dit jag vill den. Det är inte så naturligtvis. Gud vill se en förändring. Men det finns dock en väldigt stor skillnad mellan hur en ofrälst människa, eller den här världens människor som Bibeln kallar människor som inte känner Jesus, hur de tänker sig de här sakerna och hur Gud tänker sig de här sakerna. Därför att det är två saker som framförallt skiljer. Och det är för det första att Gud vet den underliggande orsaken till alla de här sakerna. Gud vet vad som är roten till problemen. Och vi talade förra gången här om att problemet som människan har är laglösheten. Att människor har brutit mot Guds lag, och då talar vi inte i första hand om 10 Guds bud och liksom några regler på det här sättet. Men allt det som Gud har skapat, den ordning som Gud har fastställt, den ordningen har människan brutit mot. Och inte bara sådär lite, oops, ledsen Gud, jag råkade kliva över gränsen. Man har gjort det frimodigt, man har knutit sin näve och sagt, Gud, du har satt mig i den här världen. Du har gjort de här eländiga reglerna. Jag tycker inte om de här reglerna och jag ska göra uppror mot dig. Det är verkligen så som människans hjärta fungerar. Det är inte så här litet övertramp, utan det är liksom en helhjärtad rebelliskhet som människan står för. Och laglösheten är problemet, och allt vad vi ser i den här världen av klasskamper och ekonomiska orättvisor och rasism och politiska problem, det är bara symptom av den här underliggande sjukdomen som människan har, synden, laglösheten, att vi har brutit emot Guds fastställda ordning. Och det är en stor skillnad. Därför att världens människor säger att vi kan ändra den här världen. Vi kan rätta till de här problemen, men vi behöver inte Gud. Vissa människor kanske behöver kalla den Gud, liksom ett högre medvetande eller någonting i den där stilen för att få kraft att göra det. Men det är människan i humanismens namn som har satt sig på tronen, Guds tron, där ingen annan kan sitta, och ingen kan sitta där givetvis ändå, därför att Gud sitter där och vi kan inte peta honom. Men jag menar, i vårt tänkande så har vi skapat en egen tron och ställt den högre än Guds tron som människor. Och det pågår, kan vi säga, i varje människas liv ett inbördeskrig. Finland har gått igenom ett inbördeskrig i relativ modern tid. Vi har inte haft något sådant. Men det är fruktansvärt när folket, det egna folket, börjar att strida. Och på samma sätt är det liksom att det pågår en strid inom oss. Vi vet vad som är det rätta. Och Gud talar till oss. Även till ofrälsta människor, står det i Johannes 16, att Gud talar om synd och om rättfärdighet och om dom. Så människan vet det. Men det finns den här kampen som pågår. Och Gud vet det här. Men det är en annan sak som Gud också vet. Och det är att han har gjort, eller gett oss rättare sagt, en lösning på det här. Och den lösningen är ingenting annat än Jesus Kristus. Och det är det som världen inte vill veta om. Det här är en Kristusförkastande värld. Visst finns det människor som bekänner hans namn, och visst finns det miljontals människor som går i kyrkan, men inte ens där. Många gånger är det traditioner och ritualer och så vidare. Men väldigt få människor verkligen vänder sig till lösningen som är Jesus Kristus. Och när världen ser att de som har gjort Jesus till sin frälsare förändras och förvandlas, och att de ser att kärleken är utgjuten i människors hjärtan. Och det står i Johannes 13:35 att när människor ser att vi älskar varandra, då ska de förstå att vi är hans lärjungar. Och vet ni, det här är exakt det som världen behöver att se. Världen behöver inte en protestaktion till. Världen behöver inte en ny rörelse för att rätta till problemen. Utan världen behöver Jesus Kristus. Och världen behöver människor som har gjort Jesus till sin frälsare, och hans kärlek är utgjuten i deras hjärtan. Och människor ser det här, då förstår man också att det är någonting annorlunda här. Det är någonting som har hänt. Det är en förvandling som har skett. Och det finns en Gud. Vi kan ha miljontals argument. Ni vet hur vi många gånger vill hitta olika svar som människor har om skapelsen och vetenskapliga bevis. Och jag älskar de här. Magnus är väldigt bra på att berätta dem. Och det är så häftigt på något sätt med de här grejerna. Men problemet är att vi vet inte riktigt vad som... Även om människor hör de här sakerna, så blir det ändå inte så att de förstår det. Därför att det enda som människor förstår, vi kan inte övertyga, men även då är en del i vårt vittnande. Missförstår man inte, det är en del i vårt vittnande. Och jag älskar att höra de här grejerna, för i mitt liv så stärks jag verkligen i tron. Men det absolut viktigaste, det är att människor ser kärleken utgjuten i våra hjärtan. Och i Romarbrevet 5:5 står det att hans kärlek, den helige ande, är utgjuten i våra hjärtan. Och det är någonting som människor ser. Och i den här delen av Bibeln, eller det här stycket här, så står det här först i vers 6 att den som förblir i honom syndar inte. Och vi hinner inte gå in något djupare på det här nu, för tiden skulle inte vara tillräcklig, men vi kan tala om det lite senare. Men det pågår väldigt mycket debatter inom kristendomen eller kristenheten. Vad innebär det egentligen att om jag nu är kristen, kan jag fortsätta i synd? Och hur mycket kan jag synda? Och vad händer om jag syndar? Och det finns människor som säger att ja, om jag syndar, ja då förlorar jag min frälsning. Ja, okej. Men hur mycket måste jag då synda för att göra det? Sen finns det de som säger att du kan inte förlora din frälsning. Men om du inte bevisar i ditt liv att du bär frukt, ja, då kan du heller inte vara säker på att du är en kristen. Men hur mycket frukt måste jag bära för att bevisa min frälsning? Så ni ser liksom, det är två olika tankesätt på två olika, från två olika vinklar. Men det är samma tankegång. Att det måste finnas någonting, det måste synas. Så jag står inte här och säger att ett helgat, avskilt liv är viktigt. Men jag säger att vi kan inte veta. För att hur ska jag kunna bedöma de här sakerna? Hur ska jag veta vad som pågår i en människas hjärta? Hur ska jag veta var en människa befinner sig i sin vandring inför Gud? Så visst tror jag också att en kristen ska bära frukt. Och jag tror att Bibeln också säger det. Men det är väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, för oss att göra den bedömningen. Och här står det att den som förblir i honom syndar inte. Och i fredagskväll så hade vi ett bönemöte. Och det delade vi en liten andakt ifrån Johannes 15. Där det talar om att förbli i honom. Han är vinträdet och vi är grenarna. Och ett ord som vi nämnde då, som också återfinns här, ordet att förbli i honom. Det är grekiska ordet meno. Och det betyder att förbli på en plats. Och det kan vara en geografisk eller en fysisk plats. Men det kan också vara en plats av förväntan. Så vad är det han säger här? Jo, han säger att förbli i en förväntan på Gud. Vem han är. Vad som är hans karaktär och natur. Ja, då kommer ni att synda mindre och mindre. Varför? Jo, därför att vi upptäcker hans utrustning. Att när vi har syndat så kan vi bekänna det och stå upp. Och hans nåd återupprättar oss omedelbart. Det finns ingen prövotid. Utan i det ögonblick jag bekänner, i mitt hjärta, inför Gud, ja, då har jag frimodighet att gå fram till nådens tron. Som Hebreerbrevet 4 och verserna 14 till 16 talar om. Och ordet för att, eller så säger att den som förblir i honom syndar inte. Och här är det väldigt viktigt, för att syndar här, Det står, för er som älskar grammatik, och det gör ni väl allihopa, men jag ska förklara vad det betyder, men presens particip och i aktivum. Och det betyder att man skulle kunna översätta det här så här, att den som förblir i honom är inte syndande. Det vill säga, den personen syndar inte kontinuerligt så som en ofrälst människa gör. Därför att på något sätt, Guds ande bor i personen. Guds ord finns där i proportion till hur mycket man har tagit emot undervisning och så vidare. Och detta är en motverkande kraft. Och på något sätt så uppstår det en konflikt inom den människan, i den människans hjärta. Och jag kan antingen förhärda mig och löpa linan ut och bli föremål för Guds tuktan. Och det är min personliga övertygelse att 1 Johannes 5 och vers 16, där det talar om en synd till döds, inte är en enskild syndhandling. Det är de 7 dödssynderna, eller vad det nu kan vara man har listat. Utan det är en människa som kontinuerligt, år efter år i sitt liv, förhärdar sig på ett område och inte låter Guds ande leda dem till omvändelse. Absolut tror jag på det. Men vi är inte de som kan döma eller bedöma var en människa befinner sig i Guds plan av tuktan. Vi har ingen aning om det. Hur disciplinerar människor, Gud människor? Hans perspektiv kanske 20-30 år. Jag har sett människor som har gått bort ifrån sin vandring, syndiga vandring med Gud. Och kanske varit borta i 10 eller 20 år. Och sen en dag så sitter de där bara. Helt plötsligt. Och vi ställer inga frågor. Men de har hittat tillbaks till gemenskapen. Vad har de gjort under de här 10-20 åren? Jag har ingen aning. Men man tar en liten bandspelare, går fram, ställer en fråga, spelar in. Nej, det gör man naturligtvis inte. Man ställer inte den frågan. Man är bara glad att personen har kommit tillbaks. Men det är inte vår uppgift att bedöma. Men det står att den som förblir i honom, den som har en förväntan på Gud, den människan kan inte vara syndande, kontinuerligt syndande, utan att uppleva någonting på insidan som en otroende människa inte upplever. Och svårare än så är det inte. Och i Hebreerbrevet 12 och vers 5-11 så talas det om just att varje barn, Guds barn, som har blivit sant född på nytt, kommer att bli utsatt för Guds disciplin. Och faktum är att Bibeln säger, konstigt nog kan vi tycka, att det här är någonting positivt. Vi ska glädjas när vi känner att det svider lite grann. Därför det är faktiskt ett bevis på att Guds ande är boende i oss och att vi är hans barn. Det är ingenting som vi liksom säger, vilken eländig händelse som jag råkade ut för här. Därför att vi, och jag vill också säga detta, att så mycket av Guds tuktan och disciplin, det är i vårt tankeliv och i vårt hjärta och i våra känslor. Ibland tänker vi, den människan har valt syndens väg. Nu väntar jag bara på att det ska ramla ner ett 10 tons betongblock i huvudet på dem. Och det kommer att hända, absolut. Och gör det inte den här veckan, då tror jag inte ens att de är Guds barn. Liksom, vi har inga sådana rättigheter att gå ut och göra någon form av bedömning av när och hur och var Gud tar hand om sina barn. Vet ni, all disciplin som Bibeln talar om, som Gud har för sina barn, det är en familjeangelägenhet. Det är ingenting som andra människor har någonting med att göra. Det är ingenting som Satan och demonerna har någonting med att göra. Det är ingenting som änglarna har någonting med att göra. Det är någonting som Gud själv tar hand om. Ingen annan har med det att göra. Det är han som bestämmer tidsplanen. Det är han som utmäter vad som behövs för att den personen ska hitta tillbaks till gemenskapen. Och Så om vi har en förväntan på honom, Kristus i oss, ja, då syndar vi inte. Eller rättare sagt, vi syndar mindre och mindre. Och när vi gör det så kommer vi att känna av det. Och sen i B-delen här i vers 6 så står det så här att den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Ordet för att ha sett här är horai. Nej, förlåt mig, inte horai. Nu tänker jag på hurra här. Men horaio i grekiska. Och det betyder inte bara att se någonting så där lite hastigt, utan det betyder verkligen att stirra på någon. Och det betyder också att urskilja någonting klart och tydligt. Som andra ord, att om någon syndar så har de inte stirrat på Jesus. De har inte urskilt klart och tydligt, baserat på skriften, vem han är. Därför att om jag visste vem han var, då skulle jag inte ens vilja synda. Och när människor säger så här, jag undrar hur långt bort ifrån Gud jag kan leva. När jag ställer den, eller inte ställer, när jag påstår en sån sak, då bevisar det för mig att människor har inte förstått vem Jesus är. Varför? Om jag gifter mig, så tänker jag ju inte så här att, ja, jag undrar hur ofta jag kan vara otrogen. Det är klart att varje dag, det går nog inte fru med på. Och kanske inte varje vecka, men en gång om året kanske skulle funka. Ja, men så tänker man ju inte. Jag delar inte upp det på det sättet. Att hur ofta, hur mycket. Liksom det betyder att jag har en relation med Gud där jag är väldigt så här misstänksam. Jag litar inte på honom. Kunde jag gömma mig? Om det fanns någon form av fikonlöv som jag skulle kunna gömma mig bakom, som verkligen fungerade, då skulle jag göra det. Nej, det är inte så. Allt ligger naket inför Gud, står det i Hebreerbrevet 4:13. Jag kommer inte undan med någonting. Jag behöver inte vara rädd heller. Därför att Gud älskar mig. Han kanske disciplinerar mig, ja. Och gör han det, så är det för mitt eget bästa. Men jag är hans barn och jag förblir hans barn. Och om jag syndar kontinuerligt och förhärdar mitt hjärta i den här processen, ja, då betyder det att jag har inte urskilt honom, vem han är, hans hjärta för mig. Och man har inte haft en uppenbarelse om vem han är i sitt eget liv. Och det är bara i gensvaret till hans kärlek. I 1 Johannes 4 och verserna 16-19 står att han har först älskat oss. Och därför älskar vi honom. Så vad är vi för någonting? Jo, vi är mottagare av hans kärlek. Och det påstås, har jag hört många säga, att människor som har varit fast i alkoholism och drogmissbruk, de säger att det finns inget hopp för de här människorna. Det är bara två saker som kan förändra deras liv. Och det ena det är om de blir vad man kallar för religiös. Man får en tro. Och många gånger så handlar det antagligen om en kristen tro. Eller så hittar de en partner, en fru eller en man, som de på något sätt inleder en meningsfull relation med. Om en av de två kriterierna uppfylls, då kan de ta sig ur på ett effektivt sätt många gånger sitt beroende. Och det är precis samma sak här, att den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Att vi behöver den här relationen där vi vet att han älskar oss. Han har sagt det. Att hans kärlek förändras inte baserat på vår dagsform eller vårt uppförande. Utan han har redan bestämt på förhand att han älskar oss. Hans kärlek, som Bibeln beskriver som agape, det är en kärlek som flödar ut ur Gud. eller från Gud, och in i våra hjärtan och blir manifesterad i våra hjärtan. Hans kärlek kommer till oss. Och Gud har konstruerat oss, om vi uttrycker oss i de termerna, på ett sådant sätt att vi ska kunna gensvara till hans kärlek. Och när vi gör det, då får vi kraft att stå emot synden. Då får vi kraft att leva ett mera helgat liv. Och det är precis samma sak med de här missbrukarna. När de känner att de är älskade, vare sig det då är i kyrka av Gud eller är det i en relation med en annan person, ja, då får de kraften att leva ett segerrikt liv och komma ur sitt missbruk. Vers 7, första delen, säger: kära barn, låt ingen föra er vilse. Vilse är det här grekiska ordet där vi får det svenska ordet planet från. Ni vet hur planeter har de här omloppsbanorna. Och det är det som det talar om, hur tankarna är vandrande. De vandrar på det här sättet. De är inte stabiliserade. Och han säger: låt ingen lura er på det här området. Det är så här som Gud har sagt det. Förbli i honom. Tänk på att Gud har gett er en ställning. Men vandra också värdigt den kallelsen. I Efesierbrevet 4:1 står det. Och det är inte frågan om att Jesus behöver komma in och bli vår frälsare mera. Det gör han en gång för alla. Vi får inte en halv Jesus eller en 32% eller någonting av honom, utan vi får verkligen en hel Jesus. Vi får verkligen en hel helig ande när vi tror. Ingenting som kan förbättras eller förändras. Men däremot så kan vi säga så här, att har vi låtit Jesus finna sig till rätta hos oss, låter vi honom bygga sitt hem i våra hjärtan, eller låter vi det vara stökigt? Ni vet hur man kommer till ett hem som är extremt stökigt, och det är ofta ett tecken på att man inte liksom, det finns någonting där som man inte motiverar. Man låter saker och ting gå och så vidare. Och det är ungefär på samma sätt med vår själ. Att när vi inte är motiverade, då är allting huller och buller. Men Gud vill ha en plats där han är välkommen också erfarenhetsmässigt. Han har redan flyttat in och bor hos oss ställningsmässigt. Det kan aldrig förändras, därför att Gud kan inte ångra det han har gjort. Och han har lovat oss evigt liv innan världens begynnelse lades i Titus 1:2. Men vi kan neka honom gemenskapen med oss när han är där. Och i Uppenbarelseboken 3:20 så berättas om att Jesus står vid dörren och knackar. Och han vill komma in och hålla måltid. Och måltid talar alltid om gemenskap. Ni vet, när vi träffas, vi ska alltid äta. Att det är gemenskap. och det är en bild av det. Men alltså, på något sätt så kombinerar vi den andliga och den lekamliga gemenskapen där vi äter och umgås runt Gud. Men det här är faktiskt verkligen sant. Att låt oss inte föra oss vilse. Han vill komma in och hålla måltid med oss. Han vill inte att vi undanhåller honom några områden i våra liv. Han vill att vi ska vara öppna inför honom, för oss själva, och erkänna om det finns någonting där som inte är i ordning ställt. Ja, då får vi bekänna. Och han är trofast att förlåta oss vår synd. Och vi blir återupprättade till full gemenskap omedelbart. Men tyvärr så står han och knackar allt för ofta. Och det är allt för många rum i vår själ som vi har på något sätt låst till och inte vill släppa in honom erfarenhetsmässigt. Och sen i B-delen här i vers 7 så står det: den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Och vad innebär rättfärdighetens frukt? Det är inte alltid så lätt att bedöma frukt. Varje kyrka, varje kultur, varje, ska vi säga, tidsepok har förmodligen bedömt såna här saker lite annorlunda. Om ni hade suttit ner och pratat med kristna för kanske bara 50 år sedan, eller 100 år sedan, eller 500 år sedan, eller de första kristna för snart 2000 år sedan, så hade de förmodligen haft andra värderingar. Om ni åker till andra länder och pratar med kristna, därför att man formas av sin omgivning, sin tidsålder, sin kultur och så vidare. Och jag menar inte nu att detta är en ursäkt, för vi är inte kallade att leva i och underordna oss en ogudaktig kultur. Vi är kallade till att leva över dessa ting och få eller dra vår näring direkt ifrån Bibeln, Guds ord, och att Gud bor i oss. Men rättfärdighetens frukt, det talas om en sådan, och det står att den kan ingen bära om han inte eller hon är rättfärdig. Så det betyder att om jag inte är född på nytt och har blivit rättfärdig förklarad, då kan aldrig min fallna natur och min fallna själ eller Satan hjälpa mig att leva ett liv som producerar detta. Rättfärdighetens frukt produceras bara genom en person som är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Vilken han? Jo, Jesus. Han är rättfärdig, och när vi trodde på honom, i andra Korinthierbrevet 5:21, så blev hans rättfärdighet oss tillräknad. Så jag och ni idag som bekänner Jesus är lika rättfärdiga som Jesus är själv. Och jag vet att det låter väldigt hemskt i många ögon, men jag menar inte erfarenhetsmässigt, jag menar ställningsmässigt. För han har låtit sin egen rättfärdighet bo i oss. Det var en gåva som han har gett oss, och han tar inte tillbaks det. Och nu kan vi se att Satan vill förfalska det här. I Matteus 13 finns det en liknelse som talar om hur någon sådde vete, och någon, samtidigt så kom någon och sådde ogräs bland vetet. Och det står att det gick inte ens att urskilja skillnaden mellan vetet och ogräset, den här typen. Det såg likadant ut ända tills den dagen det var tid för skörd, vilket talar om den sista dagen, domens dag. Och tänk dig att det finns en förfalskning som är så genuin, en förfalskning som är genuin, som vi inte ens kan urskilja. Gud vet det, han ser det. Och men han säger här bara att den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Och i Johannes 15, som vi talade lite grann om i fredags, så står det att om vi förblir i honom så bär vi frukt. Och vi kan be om vad vi vill och få detta. Och han blir då förhärligad genom våra liv. Så att inom ramen för vår relation med Jesus Kristus så kan vi be om vad vi vill, och vi ska få det. Och vilket fantastiskt löfte som Gud har gett oss. Så att antingen har vi honom i våra hjärtan, eller har vi det inte. Och antingen så lär vi känna honom mer och mer i vår vandring, och allt eftersom vi lär känna honom i vandringen och ser hans utrustning för oss, då kommer vi att synda mindre. Därför att vi kan inte förbli syndande utan att känna av det eller märka det på något sätt. Och vi är kallade för att bära rättfärdighetens frukt. Det är därför vi är här. Vi är inte satta här för att bara ta upp plats. Liksom jag har min plats på jorden. Nej, jag har en särskild plats i Guds plan. Och den planen är att i den relationen som han har givit mig i Jesus Kristus, så ska jag umgås med honom och lära känna honom, stirra på honom, urskilja honom klart och tydligt vem han är. Och när jag gör det, då kommer jag att upptäcka att han är inte den här stränga arbetsgivaren, så att jag måste gräva ner mitt pund eller gräva ner min talang och sen ge tillbaka honom. Se, jag har bevarat mitt liv. Men han säger, jag kallar dig till att bevara ditt liv. Jag kallar dig till att dö till dig själv och på det sättet bära frukt och lita på mitt liv, min plan och vad jag har gjort för dig. Och på detta handlar vi i tro och i lydnad. Och vi gör det rätta därför att vi är rättfärdiga, precis som han är. Hans natur är verksam i oss hela tiden. Och vi kommer på det sättet att bära en frukt som förhärligar honom. Det här är de tankarna som aposteln Johannes skrev ner, inspirerad av den helige ande, som vi har delat idag. Jesus, vi tackar dig för de tankarna. Och vi är så tacksamma, Jesus, för att vi får dagligen gräva i skriften för att lära känna dig bättre och mera. Och när vi ser dig så som du är och vi stirrar på dig och vi urskiljer dig klart och tydligt, då kommer vi inte att förbli syndande. Därför att vi vill det inte. Vi går in i en helt ny typ av relation med dig, där vi verkligen inte vill synda. Och nåden i Titus 2, 11 och 12 undervisar oss att förneka ogudaktigheten. Vi vill ge en möjlighet för er som lyssnar på detta via internet eller en fil som blir utskickad. Vi vill be er att betänka de här tankarna. Om ni aldrig har fattat ett beslut i ert liv att bli en kristen, så är Bibeln väldigt tydlig och enkel över vad som behöver göras. Egentligen bara att inse och erkänna att vi alla är syndare. Och att inse och erkänna att utrustningen är en, Jesus Kristus och hans död på korset. Om du är villig att erkänna de sakerna, då kan du bli ett Guds barn genom att bjuda honom in i ditt hjärta och säga, Jesus, här är jag, en syndare. Jag vänder mig till dig och ber att du förlåter mig min synd och ger mig evigt liv. Om du bad den bönen i all sin enkelhet och menar detta i ditt hjärta, så ger Gud oss ett löfte att vi får bli hans barn av nåd genom tro. Och det är Bibelns budskap, ingenting annat. Ingenting kan lägga någonting till det budskapet, kan inte ta någonting ifrån det, kan aldrig förändras. Det är den eviga planen som treenigheten beslutade i evigheten dåtid, att så skulle mänskligheten försonas med Gud. Och det är bara att ta emot det som en gåva. Vi tackar dig för det, Jesus. Och vi ber dig som lyssnade till det här att kontakta oss. Men kontakta någon bibeltroende församling i din omgivning där du bor. Och inleda en vandring med den Gud som nu har frälst dig. Vi tackar dig för de här tankarna, Jesus. Välsigna dem i ditt namn. Amen.